Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar.
Hej och välkomna till det fjärde avsnittet av Kimura-cirkeln. Vi bytte ju förra veckan namn. Vi började ju som MMA-cirkeln och numera så heter vi Kimura-cirkeln. Vi tyckte att det var lite mer aktuellt. Ni startade podcast på kimura.se. Vi släpper ju ett avsnitt varje torsdag och försöker även släppa på söndagar. Nu kommer vi släppa det här avsnittet idag, fredag, RFE. Vi spelade in där på torsdagen. Vi hade lite tekniska problem. Fortsatt bra respons, bra kritik efter varje avsnitt. Det uppskattas givetvis av oss. Så fortsätt gärna komma med synpunkter om det är någonting ni tycker att vi ska ändra på. Men om vi går till saken, nu har jag två fina huvuden med mig här uppe. Ska vi se om de är med mig. Sarp och Yasser, är ni där?
Yes, vi är här.
Hur mår ni?
Jag mår bra, tack.
Vi mår bra, men yes.
Ja, vi mår bra. Tack för att du frågar.
Första gången vi är tre stycken också.
Ja.
Spännande. Se om vi får någon snurr på det här. Jag tänkte att vi hoppar väl igång direkt egentligen. Vi hade ju UFC 157 här i lördags. Och vi satt ju och spekulerade lite i förra avsnittet, du och jag, Sarp. Du tyckte att om Machida nu vann matchen mot Dan Henderson så det skulle vara den bästa utgången för Alex eventuella chans för en titelmatch. Mm. Och det blev ju så. Det blev ju en lite halvtråkig match. Vad tror du, hur ser det ut nu? Alltså, har det här påverkat chanserna just för Alex?
Jag sa inte bara att Machida behöver vinna, utan jag sa att han behöver vinna på domslut och att det ska vara ett tråkigt domslut. Hade han avslutat Dan Henderson så hade Dana White redan efter presskonferensen sagt att det är klart. Han möter vinnaren av Chael och John Jones senare i april. Men nu vann han ett halvtråkigt domslut som mainstream folk tror jag liksom inte uppskattar, för det var inte så, det var liksom ingen explosivitet och sådär. Så att för Alex del tror jag att det här var det bästa för just honom. Nu får man bara hoppas på att han dominerar och visar att han är första utmanaren till John Jones genom att besegra Mousasi i Globen. Jag tror att han måste imponera. Gör han det där så är det fritt fält för honom, då är han nummer ett. För att han gick ju upp ett hack på rankingen, just Alex, efter matchen mellan Dan Henderson och Lyoto. Så han är tvåa nu efter Lyoto i UFCs egna ranking, ska jag säga. Vad tror du, Yasser?
Jag måste först börja med att säga att jag inte håller med att det var halvtråkig match, utan det var skittråkig match. Det var riktigt usel. Det var bland de sämsta matcherna jag sett. Jag låg och halvsov och var skitförbannad på att jag var uppe så sent för sån dålig match. Jag tror exakt som du sa, Sarp, alltså, det var det här som Alex behövde. Jag twittrade direkt till Dana White och frågade om Alex gör bra ifrån sig, att om han vinner övertygande mot Mousasi så borde det väl ge honom titelmatch.
Fick du något svar?
Nej, jag fick inget svar, men ja. Jag vet inte varför.
Jag och Sarp har ju snackat lite om det där. Efter Machida har hållit på de här förlusterna. Det känns som att han har blivit lite avvaktad i sin stil. Han har ju tidigare varit den här karatekillen, väldigt oförutsägbar. Det har kommit en spark ur konstiga vinklar och det slag och han förflyttar sig väldigt bra. Fortfarande bra fotarbete, men det känns som att han går ju inte riktigt in för avsluten på samma sätt. Det är inte den här killer instinct.
Främst mot folk som man vet kan knocka. För att liksom när han mötte Randy Couture så vet han att chansen för att Randy ska liksom ska träffa honom och knocka honom är väldigt liten. Så där kunde han vara lite mer liksom elusive, som de säger. Medan både mot Rampage såg man ju, det var ju samma typ av stil i den matchen också. Han var väldigt avvaktande. Det var ju mot Ryan Bader också, men Bader hade ingen tålamod och sprang rakt in i ett slag där. Och nu mot Dan Henderson, det är samma där. Han vågar ju liksom inte ta riskerna som han gjorde i början av sin UFC-karriär. Eller när han var liksom, när han tog bältet från Rashad. Och en grej han sa efter, eller var det innan? Han sa det innan presskonferensen, tror jag. Och då nämnde någon så här, du liksom, alltså just hans stil och så här, hur utvecklingen har varit. Jag kommer inte ihåg exakta frågan. Men hans svar var att Idag så är han inte så liksom, han är inte ett mysterium idag. Folk vet hur han fightas och vet hur de ska liksom lösa gåtan, The Dragon liksom. Och att han själv säger det och menar liksom att ja, men det finns en blueprint för att liksom besegra mig. Det säger lite om hans självförtroende. Vilket vi fick ett bevis på när han sa att han kanske behöver en till match innan John Jones, innan han ska möta John Jones. Det säger ju lite grann faktiskt.
Ja. Nej, men alltså, det är ju lite det som brukar hända med folk som har varit obesegrade lång period och nästan anses vara oövervinnliga. Mm. När de åker på en förlust och när han förlorade sin andra match, första matchen förlorade han ju, men han vann den mot Shogun. Andra matchen så var det ju en ordentlig knock. Han var ju helt borta. Då får han en törn i sitt självförtroende. Man kan ju se lite med Rashad också. Mm. Efter att han blev knockad mot just Lito Machida så har suget, ja, han har tappat suget lite grann.
Men vad tror ni en sån som Machida då? Kan det inte vara att han behöver utveckla, för han har ju karate verkligen på sin sida. Nu känns det som att han har tappat lite den här oförutsägbarheten. Kan det inte vara så att han behöver lägga till fler saker i sitt game? Vad tror ni en sån som Machida behöver göra för att på något sätt, vad ska man säga, våga få tillbaka den där killer instinkten igen?
Alltså jag tror inte det handlar om att han behöver lägga till någonting. Jag tror att han har verktyg.
Ja, men utveckla då.
Ja, alltså det är det mentala spelet. Jag tror att han liksom, han behöver någonting mentalt, någon boost alltså. Han har alla verktyg för att kunna bli en mästare igen. Han gav ju John Jones problem. Det såg man ju. Jag tror att det sitter i huvudet och jag vet inte om det går att lösa heller liksom. Han är 34. Han kommer inte bli bättre liksom, tror jag inte.
Är han 34 år gammal?
Ja.
Jävlar. Trodde inte jag. Jag trodde han var 30-31.
Ja. Han har ju, vet du, asiatiska gener, så att han ser väl lite yngre ut än vad han är. Men om vi försöker koppla tillbaka till Alex. Tror ni att Alex får en titelchans om man skulle slå ut och avsluta Gegard i Globen?
Nej, för att vara helt ärlig, nej. Jag tror att den som går för nästa titelchans, om det är så att Jones vinner, så är det Daniel Cormier.
Du tror det?
Ja. För Cormier kommer vara klar för lätt tungvikt, säger han, i slutet av sommaren. Chael och Jones möter varandra i slutet av april, maj, juni, juli. Det är, ja, 3-4 månader tills han kan gå match igen. Jag tror ju att Jones kommer besegra Chael som ganska lätt.
Det tar oss in på ett intressant spår som vi också diskuterat ganska mycket. Hur står ni inför det här att man kliver ner en viktklass och direkt får titelmatch?
Jag gillar inte det.
Vi har ju diskuterat det. Det var ju det vi snackade om, strukturen här för några dagar sedan. Mm.
Det kommer vi in även på Aldo. Mm. Jag tycker hans förklaring som han gav till Tatame.com var klockren. Om man gör rankningssystem, om man gör rankningslistor, så ska man följa dem. Annars har de ingen verkan, annars har de ingen funktion. Då gör man inte några listor, utan då tar man bara måfå och kör den som man tycker genererar mest pengar. Mm. Visst, det är ju ett företag, men atleterna i divisionen blir lidande. En praktexempel utifrån mitt perspektiv, det är ju Chris Wilder. Mm.
Vet du, alltså jag tänker på det här vi pratar om nu, det är att Aldo tackade nej till match inledningsvis mot Pettis som kommer ner från lättvikten och ska utmana i fjädervikten. Och nu verkar det ändå vara liksom klart för en match. Dana White fick väl övertyga honom eller spänna musklerna lite grann. Jag tycker precis som Yasser också, men det handlar inte om listan, alltså i strukturen. Jag tycker att visst, det kan funka. Det funkade i Frankie Edgars fall eftersom det där var en mästare. Han hade varit en mästare och har den här statusen. Men i till exempel Pettis fall, han är ju bara en number one contender. Så att han ska gå ner och få en chans direkt. Folk pratar om att ja, men det finns inte så många utmaningar till Aldo. Det gör det visst. Det gör det visst. Det finns ju utmaningar, det är det det gör. Det är ju inte torrt bakom Aldo. Så jag tycker att de förstör strukturen och försöker ta kortsiktiga beslut. Och liksom, de tar beslut i nuet än att tänka framåt, för att om de bara nu ska fortsätta göra det där, det kommer att liksom förvirra fansen
Vad händer till exempel om Petter Svinner?
Ja.
Ska han bli mästare i fjädervikt och ska han stanna kvar i fjädervikt och köra mot utmanare som skulle, alltså som står i tur för att som skulle ha kört mot Aldo?
Dana White sa,
eller ska han gå upp och ta två titlar? Ja.
Dana White sa ju det nyligen. Han sa ju att för Pettis Aldo hade sagt att han gärna vill gå upp till lättvikten i slutet av efter den här nästa match. Mm. Och ta gå match om titeln där. Och sen gå ner igen. Och det sa Dana White, det kommer aldrig hända. Han kommer aldrig få gå upp och ta titeln och sen ha båda titlarna. Det ska inte hända, sa han. Och sen hade ju Petty sagt att han gärna går upp igen. Men du sa Dana White, vinner han titeln i fjärdevikten så ska han stanna där i några matcher i alla fall. Han kan inte gå upp igen.
I grund och botten, precis som Jasse säger, det är ju ett företag i grund och botten. Och som Dana White hela tiden lägger till, att det är ju en sport, absolut. Men det är även underhållning. Och för dem är det också pengar. Nu menar inte jag att jag tycker att det är okej, för jag tycker också att det förstör strukturen väldigt mycket. Det var som någon som tog ett exempel, att då är vi tillbaka på Pride-strukturen och den här biten, att de bara kastar in folk, du utmanar sig vilt. Det blir svårt för oss att följa det på samma sätt. Mm. När det folk hoppar upp och ner. Mm. Och jag tycker det är fel att man får hoppa ner och bara ta en titelmatch hur som helst. Jag tycker att man ska gå. Man måste ju förtjäna det. Man kan ju inte bara anta att någon är toppen.
Och jag är inte heller säker på att det är ekonomiskt fördelaktigt för UFC att göra så här. Visst. Under ett år så kanske det, visst, det är en boost. De skapar mer underhållande matcher. De hade dåligt 2012. Eller 2011 rättare sagt. Och 2012 med skadorna och grejer. Men långsiktigt så tror jag att det bara kommer att innebära liksom en förlustaffär för dem att göra så här.
Tror inte ni att det här bara är ett taktiskt drag då av UFC? Vi vet ju att de är väldigt måna om marknadsföringen, att de sätter igång det här snacket. Media går igång på det här, supermatcherna, att folk hoppar ner upp. Tänk om det bara är en taktik att de bränner igång de här grejerna, men sen är det aldrig någonting som kommer hända. Alltså jag bara tänker, det kan ju vara
det kommer
hur som helst.
Det har ju redan hänt. Chael Sonnen ska möta Jones. Frankie fick möta, även om det var lite mer ett legitimt beslut där, Frankie fick ju möta Aldo. Nu den här matchen kommer det ske, Pettis Aldo, så att jag tror inte att de bara säger så, utan det kommer ske.
Skillnaden med Frankie Edgar är att Frankie Edgar har alltid varit så liten. Alla har snackat om att hans naturliga viktklass är fjädervikt. Mm. Och han kom direkt från en titel, alltså en titelmatch som han förlorade, alltså väldigt jämn match som han förlorade. Det var inte så att han förlorade alla Chael Sonnen mot Anderson Silva. Mm. Utan han förlorade väl en tight match och gick ner till en viktklass som alla ansåg, men det här är hans naturliga viktklass. Här kan han stanna. Ifall Frankie vinner, då stannar han kvar här. Men Petter känns bara, ja, men han kommer köra en match, sen kommer han gå upp igen till lättvikt. Jag tycker att det är okej med supermatcher. En gång per år kanske. Men inte att man hela tiden, bara för att det snackas mycket, att det blir en het diskussion kring det, sätter ihop de två och låter dem köra. Mm. För då blir divisionen lidande i sig. Och då, jag tror att det som du säger, så att långa loppet så är det någonting som UFC missgynnas av. Mm. För oss, alltså, bara det här snacket som har gått under, vad är det, 2 år, att GSP och Anderson Silva ska mötas, alltså, det har ju varit en morot för oss. Bara, shit, någon dag kan den där komma igång. Så det är bra att det snacket finns, och kanske någon gång i framtiden att det själv händer, så att man kan säga att ja, det har hänt. Mm. Men inte att det blir så här 2 matcher efter varandra som det är nu med Aldo.
Det skapar ju verkligen en diskussion i alla fall. Mm. Verkligen.
Och det är inte 2 mästare som ska möta. Alltså, det är liksom en contender. Förstår ni? GSP Anderson eller Anderson Jones, det är verkligen supermatcher här vi snackar om. Alltså, ja. De här är ju i mitt tycke semi-supermatcher, om man får säga så. Yes.
Men om vi ska slå ihop det då. Vad tror vi om Alex? Alex vinner över Mousasi, vad händer?
Just det, var den. Det
vi jag tar oss tillbaka lite snyggt bara, så vi får en avslutning.
Snygg övergång, eller snygg tillbaka.
Men Jasse, du tror ju på att Daniel Cormier kommer få nästa chans. Ja.
Det kommer ge mer pengar, det kommer vara mer snack. Och tyvärr, Alex är skitgrym fighter. Han är hur skön person som helst. Alltså, han är så jävla skön att bara umgås med. Mm. Men Han är inte den där snackaren och han ska inte försöka spela någon som han inte är. Han ska inte försöka bli Chelsea, för han kommer inte passa i det. Alex är den näst bästa, enligt mitt tycke, just nu är han den näst bästa lätt tungviktaren i världen. Rent sportsligt är han, alltså det finns ingen snack om det. Om Mousasi blir skadad, då ska de skicka in Jones för att möta Alex. Så tycker jag det, men jag tror inte att UFC tänker så. För Alex är inte tillräckligt stort namn i USA. Daniel Cormier är före detta tungviktsmästare i Strikeforce. Han är skithypad. Han kommer få matchen om han går ner till lätt tungvikt.
Precis, det finns ju en liten ett problem där i och med att Daniel Cormier, tungviktare som är väldigt liten tungviktare, och har brottats i 92-kilosklassen tidigare i sin karriär. Och han försökte med det i OS och det fick stora problem med njurarna. Så att sen dess, och det var ett tag sen dess, några år sen dess har han inte liksom försökt gå ner till 92 kilo. Så vi vet inte hur, om det funkar för honom och han kan prestera i den viktklassen. Så att det är fortfarande inte 100 att han kan klara det. Men det jag tänkte på, om Chelsea nu skulle bli skadad. Tror ni att svenska fans och även vi skulle liksom tycka det är okej att de plockar Alex från det svenska kortet, liksom plockar möjligheten för oss att se Alex på hemmaplan för att se honom mot Jones i rutan eller på plats då, men ja.
Jag skulle lätt kunna säga ja.
Du då, Viktor?
Ja, jag tror faktiskt det.
Ja. Nej, men jag är med faktiskt.
Det skulle vara tråkigt för oss som ska gå och se på galan live, men fuck it. Om vi är så nära att få en svensk UFC-mästare, alltså kan ni fatta en svensk UFC-mästare, då tycker jag att fuck.
Men pirrar i magen av bara tanken då.
Ja, men jag vet inte om Alex, alltså jag hoppas inte att Chilsonen blir skadad, för om Alex blir tvungen att hoppa in, det... Vi säger att han blir skadad i april. Första april blir han skadad. Då har Alex alltså 20 dagar på sig att förbereda sig mot John Jones, som enligt mitt tycke är den absolut bästa fighten i världen. Jag kan nästan säga någonsin. För jag ser ingen hål i hans game. Det tycker jag inte är ett ultimat scenario.
Men det är samma för John Jones där också.
Jo, men... men jag tror att det är mycket svårare för en utmanare att alltså komma och möta mästaren än tvärtom. Oförberedd. Hade han haft tid på sig, då kan det vara en annan sak. Åh nej, det måste ju tända.
Och sen förändras ju, Alex får ju gå en match mycket senare och det blir liksom träningsformen och sådär, måste justera. Nu känner jag att vi liksom glider liksom på så här spekulationer på spekulationer, det är väl värre.
Men jag är lite nyfiken på en grej, vi pratar om svenskar. Tore Troeng gick i match här i Tuffhuset, natten till onsdag var det va? Eller det var ju länge sedan han gick den, men den sändes natten till onsdag. Han mötte ju Josh Samman och blev knockad. Vi svenskar hade väl hoppats på någonting annat, men vad tycker ni om matchen? Finns det någonting som kunde gjorts annorlunda ifrån hans? Vad tror ni framförallt Thor har lärt sig av det här?
Jag blev väldigt besviken på Thor när han blev svept från, jag tror det var halvgard eller gard. Alltså Thor är sjukt bra på marken. Han är riktigt bra. Han kanske inte är den här rörliga grapplen, men han är väldigt svår att vända. Han tänker väldigt mycket som en brottare. De har en jätteduktig brottningstränare uppe i Umeå. Så de fokuserar mycket på MMA, grappling, inte vanlig grappling. Utan han är väldigt bra base, han håller sig väldigt lugn och han arbetar väldigt metodiskt. Jag menar, kolla på Mats Nilsson som är en av världens bästa grapplers. Han fick inte ner Thor. När han fick ner honom och var i tredje ronden eller vad det var, så kunde han inte göra någonting. Men här blir Thor ganska lätt svept av en... Jag vet inte hur pass bra Samman är, men jag tror inte att han tillhör eliten när det kommer till grappling.
Nej.
Det var jag lite besviken över. Men ja, jag får väl instämma med alla kommentarer. Det är ju skittråkigt. Men att Thor såg lite... Det kändes inte som att han var taggad.
Han sa ju det. Jag intervjuade han igår. Ni kan ju läsa intervjun på kimura.se. Han sa ju att han kom aldrig igång helt enkelt. Han kan inte svara på varför, men det liksom han slog aldrig igång liksom startknappen. Och jag vet inte, nu har jag sett Thor fightas live faktiskt. Jasse, du har
Jag har
ju
sett honom
säkert varit
flera
med.
gånger.
Brukar han vara så lugn som han var inför den här matchen? Han såg inte så ut att andas tungt eller var nervös eller någonting när han kom in. Han var cool, lugn, lite så här Fedor-känsla.
De matcher som jag har sett honom brukar han vara så där. Men han brukar tagga till efter första slaget. Jag kommer ihåg när jag såg honom andra gången live i Umeå. Då körde han mot en engelsman, Matt Thorpe. Och då blev han knockad i första minuten eller någonting. Alltså riktigt knockad. Att han var borta i stort sett. Men på något sätt så fick han tag i något ben. Kunde rida ut stormen och taggade till. Alltså, det blev en helt annan människa efter det, att han blev nedslagen. Kunde avsluta sen på en jättesnygg kimura. Men det kändes inte som att... Alltså, han brukar vara jättelugn de första minuterna, men det här verkade som att till och med om de hade kört fyra ronder så hade han inte kommit igång.
Nej.
Han kommer ju nu få en till chans, sista chansen kan man väl kalla det, i UFC. Vad tror ni han måste göra annorlunda då? Just inför den här nästa, men nu kommer han ju säkert, uppladdningen kommer ju se annorlunda ut för honom, givetvis. Han kommer inte vara instängd i ett hus, han kommer ha möjlighet att ha sitt camp. Men vad tror ni utifrån det ni har sett, och du har ju intervjuat honom Sarp, så du har fått lite mer insight. Men vad tror ni han måste ta med sig nu inför sista chansen?
Alltså han sa ju det i programmet, det finns ingenting att lära sig ifrån den här matchen eftersom han blev knockad och han inte göra så mycket. Sen nu så sa han ju att han sa ju att visst, det var intressant att få se sig själv och det var lite lärorikt. Man gick ju inte så vidare in på det. Men han tränar för fullt nu i Stockholm. Och kör för fullt. Så för mig är det klart liksom att han fightas, eller han tränar inför match.
Kör han i Stockholm?
Ja, han tränar nere i Stockholm.
Okej, det visste
Han var i Stockholm igår i alla fall, i onsdags. Så att han kör i Stockholm och tränar för fullt inför en match. Och... Jag tror att Dana White sa ju att alla i TAF kommer få en chans eftersom han var så imponerad av dem. Med en chans menar han en match. Vinner han så får han en till match. Så det är väl det som gäller. Jag vet inte vad han ska göra annorlunda. Det beror på vem han möter. Men jag tror att det kommer vara annorlunda. Absolut. När han får träna liksom på sina egna med rätt förutsättningar och så tror jag att han kommer lyckas mycket bättre. Får se vem de matchar mot. Om det blir en annan TAF-deltagare.
Det var ju någon som skrev i någon kommentar att vi kommer, nu vet jag, nu känns inte det kanske jätteaktuellt, men att Thor skulle glida in som någon co-main event på UFC Stockholm. Jag har sett i kommentarer på olika sidor. Vad tror ni om den grejen?
Det händer inte, för att jag tror att den här TAF-finalen är ju, den sker ju efter Sverigegalan. Aldrig att de plockar en deltagare därifrån och
Nej.
Spoilar någonting. Det kommer inte ske.
Och co-main event. Visst,
kanske inte så
pass. Men nej.
Bra. UFC on Fuel TV 8 nu på lördag. Jag tror jag tänkte vi skulle gå igenom matcherna lite kort. Vi behöver inte göra någon jättestor utläggning på det, men vi har ju toppmatchen Wanderlei Silva mot Brian Stann. Wanderlei glider in på 3 i odds på Unibet och Brian Stann glider in på 1,35 på Unibet. Vad säger ni om den här matchen då? Wanderlei återvänder till...
Vi gör så här, Victor. Vad säger du om den här matchen?
Oj. Det kommer bli spännande alltså. Verkligen. Men jag vet inte. Jag tycker inte... Wanderlei har inte riktigt varit som han har varit tidigare. Jag vet inte. Jag tror Brian Stann kommer vara alldeles... Alltså Brian Stann är en grinder. För han tar honom. Då tror jag att Wanderlei eller Brian Stann kommer kunna vinna över Wanderlei. Och det oddsen talar ju också det språket. 1,35 mot 3 liksom. Men jag tror att han är på nedgång, Wanderlei Silva. Det är inte riktigt...
Han har varit på nedgång de senaste 17 matcherna. Han har vunnit 3 matcher utav sina 10 senaste. Varav en mot Michael Bisping ansåg jag inte var en vinst. Och en var mot Kang Lee.
Han har blivit knockad en hel del matcher. Han har varit knockad av Lieben, Jackson.
Jag säger så här. Om han inte blir knockad av Brian Stann. Vad fan ska jag göra?
Brandstam vinner på knock.
Man vet aldrig, alltså, jag tror ju på Brandstam också i det här fallet. Han är för stark fysiskt. Men det intressanta med den här matchen är ju att den går ju i lättumvikt. Jag vet inte, du har inte pratat så mycket om det. Men vet du, Wanderlei Silva hade det kravet. Han liksom, han orkar inte längre att banta ner till mellanvikten. Och den här matchen går lättumvikt. Men det kommer inte spela någon roll för Brian Stan, för han möter ingen brottare i det här fallet.
Alltså Wanderlei är ju duktig på marken. Aha. Men jag tror inte han kommer gå in och grinda och försöka ta ner Brian Stan. Alltså för mig, alltså det finns ingen. Jag är Wanderlei som fan, men jag ser ingen som helst. Jag ser ingen annan utgång än att han blir knockad i första eller andra ronden. Mm. Det är ganska alltid, brutal knock.
Det är alltid populärt att säga MMA matematik. Vet du, Wanderlei blev knockad av Lieben, som blev knockad av Stan.
Som blev knockad av.
Ja, men sen har vi ju den här också, som är, alltså, med tanke på just Wanderlei förlorade mot Rich Franklin. Men han vann över, vad heter han, vad heter förre Strikeforce-mästaren i mellanvikt, Kang Lee.
Ja,
som knockade, vad heter det,
Rich Franklin.
Så att det är så här, ja. Vi får se, men som sagt, jag tror att Unibet gör rätt i att lägga lågt odds på Brian Stan.
Så vad är vårt speltips, Kimura Cirkin och Brian Stan knockade om 10 sekunder?
Knock i första ronden.
Hur mycket ger knock på
Unibet? En knock, nu vet jag, nu har inte jag. Jag ska se här. En knock för Stan ger 1,6.
Va?
Ja, att Silva ska knocka.
De kan Stan. Sina grejer på Unibet.
Ja.
Att Silva ska knocka Stan ger 7,5 gånger pengarna. Det är lite mer spelbart.
Kan man spela på första ronden knock?
Nej, de har inte kommit upp. De har inte kommit upp med den.
Live tror jag man kan köra det. Live, ja, betta.
Precis, och den matchen kan du också live betta på, så det är perfekt.
Ja. Men Viktor, en annan match som innehåller en av dina favoriter.
Ja.
Och det är en väldigt intressant match. Hector Lombard möter Yushin Okami. Yushin får köra hemmaplan i Japan eftersom det är galan går där. Vad säger du om den matchen och Hector och Yushin?
När jag började på Kimura, då var vi med på MMA-panelen. Och då gick Hector sin match mot Palahares. Och redan då så sa jag... Alltså, det är en favoritfight. Jag gillar hans stil. Han är som en liten, vad heter det, en liten but som verkligen... Jag tror han är svår att sätta stopp på. Och han övertygade verkligen. Han knockade ju Palahares. I och för sig så är Palahares relativt ensidig, tycker jag. Tar han ner dig på marken, ja, då är det på farligt vatten om han lyckas ta ner dig. Men jag tror Lombard kommer... Jag tror att han kommer vinna mot Okami, faktiskt. Inte bara för att han är min favoritfighter. Jag tror det kommer smälla hårt. Samma sak där. Han har så mycket att vinna på det här.
Vad tror du, Jesper?
Den är svår. Jag kan se Okami vinna på grind.
Mm.
Mm.
Upp mot buren, bara hålla sig. Skittråkig match decision. Men jag vet inte. Det känns lite som att Okami är lite slagrädd efter Silva-matchen och framförallt efter Boic-matchen. Och Hector slår ju jävligt hårt.
Mm. Så, och så ställs han mot honom, liten but liksom.
Det kan vara, alltså, jag har inte sett, har jag sett någon match med? Det var Guillermo Sassi som tog ner Lombard senast, som jag kan komma ihåg. Nej, det är skitsvårt.
Alltså, jag tror på... Alltså, det här är ett stort test för Lombard. För att alltså, Yushin gör bra matcher oavsett vem man möter. Så länge han inte möter Anderson Silva eller Chael Sonnen. Så kommer han att... Liksom, han är svår att vinna över. Och gör det, och vinna snyggt över också. Han är väldigt svår. Och jag tror att... Tar Lombard den här, för Lombard har egentligen bara slagit Palahares i UFC. Vinner Lombard över Yushin, då kan vi snacka om en contender. Och ska han vinna den här matchen, så jag kan inte se honom grinda.
Tycker du det?
Vadå?
Tycker jag att han blir contender när han vinner
Ja, med tanke på att Jushin slog ut en annan contender i Belche liksom. Så att vinner Lombard mot Jushin tror jag att han kommer få en topp 5-kille. Eller ja, jag vet inte om Jushin är i topp 5 idag. Men han kommer få en riktig toppmotståndare i sin nästa match. Vilket kan ge honom en titelmatch. Men grejen är att Lombard kommer inte vinna på domslut. Det vet ju jag. Alltså, blir det domslut så har han förlorat. Han måste vinna på att slå ut Jushin. För jag tror inte han har konditionen nog att gå alla tre ronder mot en Jushin som utnyttjar just sin grinding-stil. Så att jag hoppas, eller hoppas jag inte, men jag tror på att Lombard kan lösa problemet på bortaplan. Vad säger du? Viktor, blir det vinst för Lombard eller?
Ja, Lombard kommer vinna. Jag kan ju nämna det också vad han har för... Han har ju faktiskt oddsen på sin sida, 1,5 på att han vinner. Det är ganska kul, jag sitter och
Bra
kollar här.
odds.
Ja,
Ja,
verkligen,
hur ser det ut
verkligen.
för Yushin?
Han har exakt, nu ska vi se här, 2,45 har han.
Det är också bra odds tycker jag. Alltså...
Det är en bra match, det är en jättebra match att spela på om man gillar att spela. Men sen har vi en ganska rolig grej. 2007, vet ni vem Lombard slog då? Via verbal submission. Gissa.
2007.
Han sa.
2007, var han i... Han var väl i UFC då?
Nej,
Nej.
det var han inte.
Han
Han
var
kom
i
in i, han kom in i UFC.
Pride One 2006. Nej, där vågar jag inte
Nej,
säga.
kör du. Vem var det?
James Tehuna vann han över 2007.
Är det sant?
Ja, på en gala som heter VR8. Jag vet inte riktigt vad det står för. Jag satt och
Det
kollade.
var ju där han blev stor. Det var ju i Australien. Det var ju i Australien som han... oftast brukar säga att det är hans andra hem.
Jushin alltså.
Nej,
Nej,
Lombard.
nej, Lombard. Ja. Okej, okay, men då hänger jag med. Ja, intressant, intressant. James Tehuna är ju liksom knackar ju på dörren på topp 10 i UFC, så att det är intressant. Har vi några andra matcher, Victor?
Ja, vi har en jäkligt rolig match. Vi har ju Takanori Gomi mot Diego Sanchez. Nu Finn, har vi inga speltips på den, men
Det här är väl första matchen för Sanchez i återkomsten, alltså till lättvikt va?
Ja, det är första matchen. Han gick i match i februari 2012. En match
Det var länge sedan.
mot...
Var det matchen han...
Kampa.
Kampanmatchen?
Nej, det var
Nej.
Jake Ellenberger. Han förlorade via decision.
Ja,
Men
just
han
det.
är,
Just
han,
det.
men det är ganska kul för han har gått sina tre senaste matcher i UFC så har han alla matcher vunnit Fight of the Night. Men alla matcher är ju decision-matcher också. Han fyra senaste matcher på decision. Men vad tror ni nu när han kommer tillbaka här? Nu har han varit borta ifrån buren i ett år. Tror ni vi kommer se en nytänd Diego Sanchez eller tror ni att det kommer vara lite ringrost inblandat mot Gomi?
Jag tror att han kommer... Nej. Alltså, Sanchez har en bra psyke. Eller, ja, han psykar ut sig själv till att få ett bra psyke. Och jag tror att Gomi är ganska lätt motståndare för honom. Jag har också, även där har jag väldigt svårt att se hur Gomi ska kunna vinna över Sanchez. Gomi vann senast i just Japan mot en annan japan som jag såg live. Och jag tyckte inte alls att det såg bra ut.
Han mötte, Gomi mötte senast Mac Danzig faktiskt.
Jaha, okej. Okay.
I
Då kör
Macau.
vi. Ja, då är jag fel
Han
ute.
slog ut Danzig va?
Nej, decision. Men
Decision.
innan det så körde han mot en japan.
Precis, det är den matchen du menar i Saitama, Japan.
Vem var det han mötte
då? Ja, nu vet jag inte hur man uttalar det. Eiji Mitsuka. Där vann han på knock i andra ronden i alla
Ja,
fall.
och han såg inte alls bra ut. Och den här killen var... Jag kommer ihåg att jag kollade upp honom. Han var ganska... ingen höjdare.
Gå med
alltså,
också för...
McDanzig är inte alls i Diego Sanchez nivå. Diego är en riktigt duktig fighter.
Alltså han har som hans starkaste liksom, sida är ju det mentala psyket. Han är väldigt stark psykiskt. Och jag tror att
Konditionen.
konditionen, precis, fysiken, han går ner till lättvikt så länge han har gjort det på rätt sätt som han gjorde tidigare när han liksom fick en titelchans mot BJ Penn. Har han gjort det på rätt sätt så tror jag att han kommer att dominera Takanori Gomi, för att Diego Sanchez har en bra haka, så att visst, Gomi slår hårt, men Skulle han träffa så är du inte säker på att han knockar Diego Sanchez. Sanchez har konditionen för att överleva ett svårt slag.
Vad tror ni då? För om man kollar lite på Gomi här. Han har ju haft en ganska tuff väg. Han mötte Kenny Florian, han mötte Clay Guida, han mötte Nate Diaz. Alla de här matcherna förlorade han via submission. Det var rear naked choke, guillotine och armbar. Alla tre olika också. Vad tror ni om Sanchez plockar det till backen? Har vi ett övertag där?
Jag tror Sanchez är bättre än både Florian, Guida, alltså när det kommer till grappling. Mm. Jag skulle nog säga Nate Diaz. Han är nog inte bättre än Nick Diaz på backen, men de andra tre är han bättre.
Men är han bättre avslutare på backen?
Ja. Alltså, fan, han har ju kört i ADCC och förlorade mot, jag tror han förlorade mot Jacare, eller så förlorade mot, alltså han är riktigt bra grappler.
Han är en bra grappler, det vet jag. Han är ju en BJJ-svartbältare och grejer, men jag tänker, jag vet inte.
Jag tror han är BJJ-svartbältare under två. Först var han under en. Han bytte ut den när han bytte tränare. Jag kommer inte ihåg vem hans tränare var. Och sen blev han svartbältare under det. Eller så blev han brunbältare under den nya tränaren. Så han är...
Men jag menar liksom, jag ser han som en liksom... Han har bra kontroll på topp och sådana grejer. Liksom bra, kan passa guard och grejer. Men har du framme hans record?
Ja, jag har faktiskt en rolig grej till.
Kan du bara kolla hur många avslut han har haft de senaste liksom...
Senaste matcherna som han har vunnit?
Ja.
Han har vunnit... Av de åtta senaste har han vunnit tre stycken på knock i...
Har han någon submission?
Nej, det är det också. För jag sitter och kollar här. Faktiskt, det är ganska kul. Alltså, det är en av dina favoritfighters, Diaz-bröderna.
Mm.
Han har faktiskt förlorat mot båda Diaz-bröderna. Nick Diaz vann på en Gogo Plata mot honom.
Du pratar om Gomi här.
Ja, nu pratar jag om Gomi.
Ah, okay.
Ja, men det vet jag. Gogo Plata var ju den som gjorde Nick Diaz till... Den superstjärnan idag.
Men du syftade på Sanchez eller?
Jag syftade på Sanchez. Sanchez är
okay. Har Sanchez vunnit på submission de senaste? Var det honom du kollade upp?
Nej, han har inte vunnit.
Det är det jag syftar på. Jag har inte sett det så mycket. Så det är mycket möjligt att han har den arsenalen. Det borde han ju om man tävlar på så hög nivå. Men Gomi absolut. Liksom, borde han kunna vinna över via submission. Om man tar det till backen. Men Sanchez gillar ju gröta och grejer. Så att man vet aldrig.
Jag tror han kommer ha för hög pace för Gomi. Och han kommer kunna avsluta dem på backen. Antingen med ground and pound eller submission också. Alltså, kolla, han har varit med i... Han har varit Grapplers Quest champion 7 gånger. En av USAs största grappling-tävlingar, och han har avslutat Clay Guida som tackade han igår med förlorade mot.
Just det.
Decision vann han den mot. Jag hade för mig att han hade kört mot.
Men sista gången han vann på submission, Sanchez, det var ju 2004. Det var ganska länge sedan. En submission var inblandad.
Jag tänkte säga att han har vunnit över Nick Diaz, Kenny Florian och Clay Guida. Alla tre som har vunnit över Takanori Gomi. Avslutat Takanori Gomi. Och tillbaka till den här MMA-matematiken som...
Ja, det kan snurra runt det där. Okej, är vi överens om att Sanchez vinner?
Vi är överens. Jag tänker att vi går vidare till nästa...
Kant och Stefan Struve. Säger man så? Stefan Struve kanske man säger.
Stefan.
Personligen, om jag ska lägga min åsikt i den här matchen. Först ska jag bara berätta vad vi har för odds på den, självklart. Struve glider in på 1,57. Och Mark Hunt kliver in på 2,3. Också en väldigt spelbar match om man vill vinna lite pengar. Personligen så... Jag tycker om Mark Hunt. Om jag bara kollar återigen på hans record. Nu lägger jag fokus på record. Men vi kollar på hans tre senaste matcher. Så han vunnit två vid knock och en vid decision. Han vann över Kongo och sen mot någon Chris Tutscherer. Ja. Säger man så. Tutscherer. Mitt uttal alltså. Och sen vann han också över Ben Rothwell. Så han kommer ju verkligen ur en bra winning streak. Det gör ju också Stefan Struve, givetvis. Han har mött mycket bra Pat Barry, Dave Herman, Lavar Johnson och Stipe Miocic.
Miocic.
Miljocic.
Ja, den matchen var riktigt imponerad tycker jag.
Mm. Han har varit imponerad av alla sina matcher.
Steffen?
Ja.
Förutom matchen
han har alltid varit underdog på alla de här matcherna som han har kört. Och varje gång, jag har en jättegod vän från Orkbyte, Mehdi Kabirzadeh, han brukar alltid ringa och fråga mig, vad tror du om Stefan Struve? Och jag brukar alltid säga, han kommer förlora den matchen.
Han är ju så jäkla lång. Hur lång är han, killen?
Jag vet inte, 2 någonting.
Jag måste nästan kolla upp hur lång han är. Han är alltså...
Men saken med Struve är
2,1.
Han är lång, men han utnyttjar inte sin räckvidd. Han utnyttjar inte sin räckvidd och han är inte så här, jättebra på någonting, men han vinner matcher. Mm. Och det var det Nico och Magnus pratade i MMA-panelen. På något sätt så vinner han matcher och det i sig är en skitstor styrka.
Mm. Grejen med just det, för att han är väldigt komplett för att vara tungviktare. Oftast tungviktare, det är liksom de har någonting de är väldigt bra på. Har de alla delar så brukar de oftast vara liksom top contenders. När han möter någon som Pat Barry, jo vad gör han då? Då submittar han honom. Möter han någon strike, möter han någon som är bra på backen, jo då kan han ändå liksom boxas och strikas. Men det är som du säger, han använder sin räckvidd alltså. Han har ju världens längsta armar och har världens reach. Men han använder inte jabben och låter matchen liksom bli tight liksom. Han låter motståndaren komma för nära in på. Jag fattar inte.
En liten rolig sidnotis om Mark Hunt här. Ja. Jag sitter och kollar lite. Han har haft en ganska tuff väg i sin MMA-karriär måste jag säga.
Absolut.
Han har klivit igenom 6 förluster från 2006 till 2011. Han har förlorat mot Josh Barnett, Submission Kimura. Fedor, Submission Kimura. Overeem, Submission Keylock. Melvin Manhoff, KO. Och sen faktiskt förlorat mot en fighter som vi kommer se snart, Gegard Mousasi, via Submission Armbar. Så han har haft en väldigt tuff väg, men nu så verkar han faktiskt ha vänt på det här nu i UFC.
Han kom ju in i UFC på den här losing streak som
precis.
Han gjorde.
Och han förlorade ju debuten också.
Och förlorade debuten mot, vad heter han nu igen? Säg vad han heter.
Sean McCorkle.
Ja, McCorkle. Och han förlorade på Kimura.
Stefan Struve vann över.
Jag tror att det var en Kimura han förlorade på också. Var det
Kimura vann
över. Armbar var det.
Armbar. Var det Armbar han förlorade mot McCorkle?
Yes.
Jag för mig att det var en Kimura.
Jag för mig att han låg på back... Ja.
Men jag ska kolla upp om jag hittar det där.
Nej, någonstans. Han har förlorat mot Fedor och Barnett via Kimura.
Men jag är nästan säker på att McCorkle vann.
Via en Armbar. Eller vad säger vi, en Kimura eller Americana?
Ja, precis, precis. Eller han låg i... han låg på rygg.
Ja.
Men han har haft en tuff resa, måste jag säga. Hittar ni?
Jag ska kolla.
Straight armbar står det.
Straight armbar.
På, nu ska jag säga, det är på kördag. Ja. Ah, ja, vi får, det är UFC 119 handlar om. Vi får precis. Väl kolla upp igen om de har gjort rätt.
Men nu känns det som att Mark Hunt har vänt lite på det här. Han har en förlust i UFC och 3 vinster. Så han kommer ju från, det är 2 knockout-vinster. En mot Czech Kongo. Så ja, det blir spännande. Verkligen. Får se om...
Nej boys, det är en Kimura.
Visst var det?
Är det en Kimura?
Han går på en Kimura, sen blir det som ett armlås.
Ja, okej. Ja. Då får vi...
Han går på en Kimura. Han sträcker ut den. Men sen när han ska typ dra den så blir den utsträckt. Så ja, det är armen han låser. Ja. Men Kimura kallades ju för armlås förut. Tills en japan vid namn Kimura satte det låset och bröt av Helio Gracies...
Om ni skulle lägga era pengar nu på den här matchen då, vad skulle vi spela på?
Jag har spelat 3 gånger.
Men nu blir du tvungen att spela på Hunt och Struve här. Du ska lägga
det
en...
Det är det jag säger. Jag har spelat 3 senaste matcherna som Struve har gått. Jag har spelat på hans motstånd. Jag kommer fortsätta tills jag får in det. Så jag kommer ta Mark Hunt.
Men alltså Mark Hunt får, vad hade han, 3-3 eller?
Nej, 2-3, så alltså, lägger du pengar på Mark Hunt i Acer så kan det bli bra med pengar om...
Vadå, vad sa du, 2,3?
2,3 på Unibet.
Ah, Ja, i och för sig. Alltså, jag ser ju Mark Hunt har ju chansen att knocka Struve. Struve har ju blivit knockad tidigare. Men om jag ska liksom tippa med hjärnan så tippar jag på Stefan Struve. Det ser ut som att han... Alltså den Miocic-fighten, det var verkligen imponerande att besegra Miocic på det sättet han gjorde. Så att mina pengar går till att tippa på Stefan Struve. Mark Hunt har väl varit borta väldigt länge och haft skador och dylikt, så att...
Hans senaste match var den i Japan.
Ja, han är, alltså Mark Hunt har inte varit inne. Det är ett år sedan han gick match.
Ja, precis.
Det var exakt.
Japan, det är som du säger. Japan-galan?
Alltså. Det är Japan-galan som han gick match. Det var precis
Check
som.
Alltså,
så, ja. Så han är.
Han ville köra en bältet.
Ja, just det. Det var ju på gång där när Alistair blev ertappad för doping. Vi går vidare.
Ja.
Den här galan kör ju igång på vanliga tider, alltså vanliga säger jag nu. Det tiden vi är vana vid från USA. Den går i Japan, men det kommer att sändas vad blir det, 4 på natten tror jag, eller om det är 3 kan det vara också.
Jag tror det är 3 nu.
Ja. Så att det kommer inte sändas någon annan tid, så att folk har koll på det. UFC on Fuel 8 är det här. En annan grej, ett annat ämne, om vi byter ämne nu. I veckan så kattade UFC Matthew Riddle. Och han har 4 raka vinster, så de som inte vet undrar säkert varför kattade de honom. Jo, för ja, det här är andra gången som han blir ertappad för... Eller de han pissar positivt på cannabis efter sin match mot...
Han pissar positivt?
Ja, eller vad säger man inte så?
Jo,
Okej, alltså de fann cannabis-metaboliter i hans urin efter matchen mot Che Mills på UFC on Fuel 7 som var i London för 2 veckor sedan. Vad säger ni om det? För att det här är andra gången nu som han efter en seger vet det, ertappas för det här.
Jävla pucko säger jag faktiskt.
Ja, det vi ska lägga till först innan vi går igång är att han har intyg från läkare i delstaten Nevada där han bor för att få röka cannabis. Han har så här,
det spelar väl egentligen ingen roll. Det är inte lagligt på alla ställen.
Han är lite hyperaktiv och sådär så att han får det av sin läkare. Men det gäller ju bara för delstaten Nevada och inte i England eller andra delstater så där cannabis är olagligt. Okej, kör igång. Du sa att han var pucko, Victor.
Ja, jag tycker han är pucko. Jag menar, han får en varning. Det här är hans jobb, förstår du? Alltså, han får ju säkert bra med pengar och han har vunnit sina matcher och du vet hela den där balletten. Sen röker han ändå. jag tycker att man är pucko. Visst, om man har intyg att han får för han behöver, han har bara ADHD eller DAMP eller någon störning, men jag menar, han åker till London, han kan inte, jag menar, det är inte lagligt på alla ställen.
Han borde fan, ja, jag tycker att cannabis, det är många som inte tycker det, men jag tycker att cannabis är en prestationshöjande drog.
På vilket sätt?
Saken är att jag har pratat med väldigt många amerikanska fighters. De säger, enligt dem så finns det ingenting som återhämtar musklerna lika bra som cannabis. Mellan morgonpassen och eftermiddagspassen så röker de en joint och vilar.
För att kunna koppla av.
Så när de har kört sönder sig själva på morgonen, röker jointen, vilar, kommer tillbaka till träningen, då är de på topp igen.
Just för att kunna koppla av, eller?
Precis. Och musklerna, jag vet inte. Jag har aldrig rökt på. Så jag vet inte vad det är för sorts effekt den får. Men på något sätt så gör det så att kroppen återhämtar sig mycket snabbare, mycket, mycket bättre under den här lilla perioden mellan morgon och eftermiddagsträningen. Och bara det är för mig ett sätt att öka prestationen.
Mm. Jag har faktiskt aldrig hört det resonemanget.
Det är många som säger att man blir så här loj och man blir... så slö och så vidare. Det kanske stämmer, men jag vet att jag kan inte säga namnen på det, men jag vet vissa som tar för att kunna orka med eftermiddagspassen och kunna göra tillräckligt bra ifrån sig på eftermiddagspassen.
Alltså jag tror att det intressanta med det här är att jag tror inte det finns någon forskning som just styrker det du hävdar. Det borde de göra liksom, för att speciellt i USA där cannabis alltjämt börjar bli väldigt vanligt, eller är väldigt vanligt och är mer accepterat än vad det är här i Europa och i Sverige. De borde nog kolla upp det lite mer noggrant, för att är det så som du säger, alltså, då ska du självklart liksom inte få tillåtas, även om man fightas i Nevada. Det tycker jag. Men alltså, det här är grejen med liksom, jag tänker på Matthew Riddle så alltså här andra gången. Det är ju inte så här, vi kan inte utgå från att ah, men han rökte liksom i London, han rökte dagen innan match. Det är det handlar om, utan de har
Men
hittat spår av cannabis
han,
i
ja,
hans urin.
hans, vet du vad?
Och han har väl slutat röka för sent inför
Alltså,
matchen.
han berättade att han hade slutat 3 veckor innan match. Och att han tyckte att det var konstigt. Men, ja. Jag vet, jag tycker det är
Jag
fel
förstår inte
ändå.
hur du kan riskera
Nej.
det. Det är som att ta sista drinken. Du har tagit 2-3 öl under kvällen. Ta sista drinken vid klockan 10 och hoppas att du är redo att köra bil på, säg, midsommarafton eller någon dag där de har jättemycket poliskontroller. 3 timmar efter att du har tagit din sista drink.
Förtjänar han att få sparken, bli av med sitt kontrakt?
Ja, för de har förmodligen varit tydliga mot honom.
Eftersom det är andra gången förmodligen.
Ja, jag förstår inte grejen. Alltså, det är hans jobb. Jag menar, han måste ju sköta sig mot sina arbetsgivare. Och UFC har ju nog med grejer liksom, när det gäller såna här grejer.
Men om vi går från Matthew Riddle, för att den här cannabisfrågan har ju diskuterats väldigt mycket. Även på Kimura.se har det ju diskuterats liksom, om det ska vara tillåtet eller inte. Nick Diaz åkte ju även dit för spår av cannabis. Och blev avstängd av Nevada idrottskommissionen där i, vad var det, 1 år va? Han blev
Nej, jo, 1 år, eftersom det var hans andra,
ja.
det var andra gången han åkte
Det var
fast. Först brukar de åka dit för 6 månader
ja.
eller 9 månader och sånt där, sen blir
Det
det
var
1 år.
Kandidmatchen efter den, så han var borta. Och det är först nu han får komma tillbaka och han ska möta GSP. Men tycker ni att det är liksom att straffen är proportionerliga med liksom då ska man säga gärningen?
Nej. Jag tycker att det
Nej,
är som sagt prestationshöjande utifrån det jag har fått höra från jänkarna som använder det för att komma tillbaka fräschare och återhämta musklerna mycket bättre. Men jag tycker inte att alltså, det är inte samma sak som att ta Nandrolon eller diverse tillväxthormoner som många jänkarna tar i smyg eller steroider.
Overeem fick samma längd på sitt straff som Nick Diaz. Liksom. Det är fel däremot,
Ja.
Att det ser så ut. Och det blir, alltså, för att man tänker så här, ja, men cannabis olagligt, ertappas du av det så får du straff. Medan folk går runt på TRT, alltså det finns ingen struktur på det här liksom. Det är väldigt oklart vad som gäller och det är väldigt så här motsägelsefullt tycker jag. Jag vet att det är svårt för UFC att reda ut alla de här. Och de måste ju vara till, även om de kanske inte ville katta Matthew Riddle, för det är ändå en person som har gått alla sina proffsmatcher i UFC och har 4 raka vinster. Men de är tvungna att liksom, för att de ser ju över sådana här grejer själva när de är i England, för England har ingen egen kommission eller ett förbund. Och de måste liksom visa liksom att de är öppna med det här och kattar en kille. För att hade de sopat under mattan och hade kommit fram senare så hade de förlorat väldigt mycket förtroende av fans och så.
Jag förstår mig inte på det här. Alltså, okej, du gillar att röka på. Visst, du kan röka på. Du kanske gillar att ta kokain på helgerna. Visst, men vad fan, om det är flera som har åkt dit innan dig. Det är flera som har gjort bort sig innan dig. Vad är det som får dig att tro att du kommer klara dig?
Måste vara lite smart.
Ja.
Korkat.
Jag
menar.
Han har helt enkelt slutat röka för sent.
Ja, men.
Tänk om alla.
Istället för att vänta till sista sekunden. Ta 2 veckor innan så att du kan vara helt säker på att det kommer inte finnas några spår. cannabiset kommer att ha försvunnit helt och hållet ur min kropp.
Problemet med cannabis, man vet ju inte exakt, för det beror på hur mycket du, din ämnesomsättning och sådana grejer. Så att, men det är som du säger, om han skulle vara helt tydlig, klart med det, då skulle han ju slutat liksom 8 veckor kanske, eller ännu mer, för att vara helt klar, helt liksom på det torra med att det kommer inte att
dyka upp. Det handlar om din karriär, varför riskerar du för att du vill röka på? Okej, han har ADHD, men det finns ju andra mediciner som man kan ta mot ADHD.
Det kanske handlar om ett beroende också. Vi får ju se till den saken. Men då, å andra sidan, så måste man ju söka hjälp också.
Ja. Det beror på hur mycket du brinner för sporten. Brinner du tillräckligt hårt för sporten? Om du är redo att avvara, jag vet inte, 4-5 timmar om dygnet för att träna, slita i ärslet av dig och sen inte kunna vara stark nog för att säga nej till Mariana, för då tror jag, då tycker inte jag att du brinner tillräckligt mycket.
Nej. Jag tror vi alla är överens om att vi tycker att det är fel.
Alltså, jag tycker att det var rätt att sparka honom.
Rök på direkt efter matchen. Då vet jag, okej, då har jag 2 månader kvar till nästa match. Då kan jag röka på och njuta den här kvällen. Sen slutar jag helt och hållet inför nästa match.
Alltså, jag tycker det var rätt att sparka honom eftersom han redan har gjort det här misstaget en gång tidigare. Så de har väl sagt till att en gång till så åker ut. Men hela den här cannabisgrejen, ja, det är för oklart nu liksom. Jag tycker att straffen är inte proportionerliga avstängningarna. Så att det finns mycket mer att diskutera i det. Och hoppas att, att de liksom löser det här på något sätt. För att nu är det för oklart liksom. Ja. Grabbar, vi börjar närma oss slutet. Men jag tänkte innan vi, för varje vecka så delar vi ut en kimura och en smiley till någon. Men innan vi gör det tänkte jag bara fråga er. Är det någonting annat som ni liksom gärna vill diskutera?
Ja, en grej.
En grej, ja.
Jag vill också diskutera en sak sen. Viktor snusande.
Ja. Vad är det för fel på mitt snusande?
Han snusar ju fulare än vad jag gör.
Men hur ska jag snusa? Vänta, så här.
Ta bort ditt huvud, ta in snusen och sen kommer du tillbaka.
Så är det så här man gör om man är bonde?
Bonde? Kallar jag mig för bonde?
Det där ser jag i alla fall lite manlig ut. Ser man så här.
Stopp och belägg.
Viktor, okay, det är liksom öppna upp, lägg upp, ja. Du är som en sån här jävla sopbil, du vet, som ställer ner containern, du vet. Upp, in. Ja. Vad vill du diskutera, Viktor?
Ja, kimura.se kommer ju befinna sig på en gala här. Nu är det 2 veckor kvar. Nej, jo. En och en halv vecka.
Nej, det är, ja precis, det är nästa, inte den här lördagen som kommer utan nästa.
9 mars i alla fall, i Solnahallen, Irfa 4. Jag skulle vilja diskutera lite om det här i alla fall. Vi har ju Sirvan Kakai går i match mot en spanjor från MMA Barcelona, José Luis Zapater, kallas också för Titin, tror jag. Den var till flyttad från Royal Arena som blev nedlagt. Sen har vi också Mohammad Babadivand mot Martin Fuda. Och sen Simon Sköld mot Gabriel Nessier, tror jag. Var kommer han från? Pancrase. Riktigt bra matcher måste jag säga. Vad säger ni? Ser ni fram emot det? Vi kommer ju vara på plats.
Jag ser bara matchen mellan Martin Fuda och Mohammed Babadivand. Två matcher mellan två riktiga karaktärer. Du känner ju båda, Jasse. Vad säger du?
Jag skulle vilja se deras... Alltså jag längtar till deras invägning och deras face-off. Det kommer vara intressant. Mohammed har inte kört på, vad kan det vara, 2 år tror jag. På 2 år sist han körde. Han har pluggat och det kommer vara jävligt roligt att se honom. Fuda gick i match på FF, Fighting for Change-galan. Och det blev en draw.
Men Jasse, du som har lite närmare inblick på de här två, vad har de för styrkheter kontra varandra? Hur kan den här matchen se ut?
Fuda är en svartbälte, han är karatekille, han har karate bakgrund, han är jätteduktig stående och är väldigt stark. Mohammed har, han är väldigt all around, det är väl kanske hans brottning som inte är så jättebra, men han är skitduktig grappler, jättebra benlås har han, jävligt bra thai-boxare med vassa knän och bra clinch. Och jag tror han kommer vinna relativt enkelt mot Martin Fuda.
Du tror
det?
Ja, just det. Vet du huvudmatchen då? Sirvan Kakai, den här matchen skulle ha gått på Royal Arena 3, men de la ju ner och går säkert i konkurs nu. De flyttar till matchen Irfa, vilket är väldigt skönt, för att vi vill gärna se Sirvan. Nu får vi göra det i Stockholm också.
Riktigt bra huvudmatch alltså.
Ja, han möter ju samma motståndare som han skulle ha haft i Danmark. Vad tror vi om det här? Silva möter ju, vet du det, Zapater, han har ju, vad har han för record? Har du koll på det, Viktor?
Ja, vad hade han? Han har gått många matcher. Vi pratar om det här. Jag kan 14, ju givetvis... 6,
14, ja, 14-7 tror jag det var. Jag tror att det var 14, och han har en ganska bra giljotin. Pratade vi med Silvan om det här och han sa ju, Silvan sa ju, det är som en, hur ska man säga, Dan Hendersons högerslägga liksom. Han kan bara hoppa in i den utan att det finns en liksom, det ser inte ut att finnas en möjlighet för giljotinen, och ändå så tar han den på något sätt. Så att det, men jag tror Silvan kör över den här spanjoren.
Han kommer ju från en bra winning streak. Han har ju 6 vinster i rad. Silvan har ju dock några fler. Silvan har 8 va, eller hur många var det?
Ja, Silvan är väl nu alla sedan efter debuten.
Ja, just det.
Jag tror Silvan har 7 raka vinster.
De har ju gemensamma motståndare som båda har besegrat. Jag ska bara kolla upp vad han heter. Båda besegrade ju, vet du, samma kille ganska nyligen. Får se. Claudemir Sosa. Silvan slog ju honom på The Zone. Och det har även Zapater gjort.
Mm, just det.
Men Silvan, vad jag har fått höra från folk som har kört med honom nyligen, är att han har utvecklats som fan. Han har blivit sjukt duktig. 8 raka vinster av Silvan nu. Han har blivit sjukt duktig nu. Så det kommer bli jävligt intressant att se honom. Jag kan förlita om Zapater för att jag ska kunna uttala mig någonting om det.
Det låter som att du har en fläkt i bakgrunden nu, verkligen.
Är det så?
Ja. Ja, men okay.
Vi kanske ska avsluta det innan.
Ja, vi rundar av.
Det kommer bli jävligt intressant. Ja. Det kommer vara jävligt roligt att se den matchen. Se hur långt, hur mycket Silvan har utvecklats. För senast han körde på The Zone, när vi såg honom live, då var han lite... Han var lite för självsäker i den här matchen.
Ja, just det.
Och han skulle ha kört över den killen, vilket han gjorde till slut. Men det blev mycket jämnare än vad det egentligen skulle bli. Mm. Så det skulle bli kul att se en taggad Silvan på hemmaplan här i Stockholm.
Jag ska bara nämna lite andra. Vi har sagt Mohamed mot Foda. Vi har ju, som du sa, Simon Sköld mot Gabriel Nesche. Och sen har Carlos Prada går också match. Lina Eklund går också match. Och det jag ska säga är att vi kommer att intervjua många av de här svenska fighterna som deltar på IRFA på kimura.se. Så med start på lördag så kommer ni att få läsa lite intervjuer med de här fighterna inför galan. Det blir väldigt kul. Så att jag rekommenderar alla att dra ner till Solnahallen. Jag tror att vi går att köpa biljetter på Ticknet. Det kommer bli en grym gala.
Var på plats. Vi kommer vara på plats i alla fall så.
Ja. Nice.
Ska vi ta och runda av där lite? Veckans, vi har ju som bekant, nu är vi inne på fjärde avsnittet, så det blir fjärde gången vi gör det här. Vi har ju ett segment där vi kallar, eller vi ska dela ut veckans Kimura. Varje person får välja ut en person inom MMA, en MMA-profil helt enkelt, som vi gärna vill bryta ut på en Kimura för att de kanske har gjort någonting dumt eller varit en idiot bara. Så jag tänkte börja. Är någon av er som känner sig manade att berätta?
Du får gärna börja.
Ska jag börja?
Ja.
Förra gången vi delade ut veckans Kimura, då delade jag ut den till Matthew Riddle. För hans attityd på UFC London och hans match och allt där till. Den här veckan så kommer jag dela ut veckans Kimura till Matthew Riddle. Återigen. Och dels för den här incidenten med hela Mariana-biten och sättet han har betett sig på i den här situationen. Jag tycker det var helt rätt av UFC att kicka han. Han förtjänar det. Nu måste han bevisa att han ska tillbaka. Så bort med drogerna och börja prestera återigen. Så han vill jag bryta ut nu andra gången i rad. Nu blir jag lite orolig om han hör det här. Om det här börjar gå runt nu. Att det är någon från Sverige som sitter och bryter ut honom varje vecka. Så jag kanske får flytta ifrån Sverige snart. Mm. Vad vill ni dela ut? Eran veckans Kimura, har ni någon?
Du kan ju alltid ha en joint i fickan ifall han kommer.
Jag bjuder honom.
jag vill dela ut min Kimura till, vad heter det? Det här blir ingen person, utan jag delar ut Kimura till, jag vill göra en Kimura på ödet.
Spännande.
Ja, vad heter det? En kampsportslegendar gick bort i veckan. Vad heter det? Ramon Dekkers gick bort, bara 44 eller 43 år gammal. Han cyklade hem, var på väg hem på cykel och fick hjärtproblem och avled. Väldigt synd, en stor liksom legendar, legend nu faktiskt, när han inte finns med. Han var ju den första, han var ju den som tog Muay Thai till Holland och var den första liksom att vinna de här nationella tävlingarna i Thailand. Så att det är en riktig legend och väldigt synd att han gick bort så tidigt. Så att jag gör en Kimura på ödet.
Snyggt.
Det är Smiley.
Nej, det är din tur, Jasse. Veckans Kimura. Nu försöker han fly.
Jag tror du ska... Fan, jag vill ge Kimura till två personer egentligen. Leto Machida. Jag vill inte ens börja. Han gör mig bara så jävla irriterad när han kör sina jävla kontrings...
Du är fortfarande sur för att han tog vinsten mot Shogun i första matchen.
Ja, det är jag också. Men mot den händelsen tyckte jag fan... Om du ska visa att du är näst bäst i världen, så måste du fan visa att du vill gå framåt lite till. Han och Josh Salmon. Inte för att han vann över två, utan han är bara så jävla jobbig i Ultimate Fighter. Han är verkligen en sån kille som man vill se supernockad. Man vill se honom så här, ja. Så det är något som stackars killen som körde mot Uriah Hall. Vad fan hette han?
Ja, just det.
Adam Sesta.
Adam Sella.
Sella, just det. Så det som Sella blev, önskar man att Josh Salmon blev.
Men det som är kul, Jasse, är att du håller ju på med grappling och submissions. Du är den enda av oss tre som faktiskt skulle kunna lyckas.
Faktiskt.
Ja, fast jag tror inte jag skulle lyckas mot vare sig Salmon eller Machida.
Du får lägga ut. Dana White kanske ringer snart här. Du kanske får en match på...
Kanske inte Josh Salmon, men Machida.
Nästa gång kanske jag lägger ut det på Kave, så kanske jag gör det också.
Vi delade inte ut veckans Kimura till Kave någon gång.
Jo, du gjorde ju det.
Ja, ja.
Första avsnittet. För att han ringde och blåste dig.
Ja. Han ringde och blåste mig.
Men ska vi borde ju fan dela ut gemensamt till honom för att han bangat så många gånger för att vara med på programmet.
Alltså Kave, lite så här, han är lite primadonna. Han vill ha rätt förutsättningar. Han vill att vi liksom kommer med kudde, lägger den under hans röv och såna grejer. Så att vi måste kämpa för att få med honom.
Fet knappen.
Vad säger du, Smiley, Viktor? Vem vill du ge den till?
Veckans Smiley, ja.
Vi kan väl förklara, har vi förklarat vad det är för någonting?
Ja, men det är någon som förtjänar att hyllas, eller någon som har gjort någonting bra den här gången av veckan, helt enkelt. Så det är egentligen motsatsen mot veckans Kimura. Men veckans Smiley i alla fall, det vill jag ge. Vi hade ju en gala i helgen i UFC 157. Det var en kille som gjorde comeback. Nej, vad blir det? Jo, comeback. Robbie Lawler kom tillbaka efter 8 år borta från USA, kom han tillbaka och mötte Josh Koscheck och knockade honom ganska bra. Så jag skulle vilja dela ut veckans Smiley till honom och samtidigt hälsa honom välkommen tillbaka. Så min veckans Smiley går till Robbie Lawler. Jag tycker det var fint att se, verkligen.
Och det jag kan fylla i där, Sirvan tränar ju med honom, eller på samma, och Sirvan säger det är en otroligt snäll kille, ödmjuk, alltså.
Mm.
Han är verkligen liksom toppen kille, så att det är roligt för honom.
Verkligen.
Min Smiley ger jag till Victors mega favorit. Det här är Victor avgudar den här personen. Han har posters överallt på honom i hemmet, i toaletten, ja, ovanför sängen. Det handlar om irländaren Conor McGregor som går match i Sverige mot Marcus Brimage, så att det blir kul att få se honom. Varför jag ger honom den här Smiley är för att jag har sett några fighter med honom, han är väldigt duktig, men det är inte därför, utan det är på grund av hans personlighet. Han var med på ett program, MMA-program med Ariel Helwani i måndags och blev intervjuad där. Och för er som inte har sett den, jag kan bara rekommendera det, för att vilken jävla personlighet, alltså. Det här är, ja, jag vet inte, det här är Chael Sonnen fast irländsk, och du har, alltså, han känns Det känns som att någon har klippt honom från filmer som typ Lock, Stock and Two Smoking Barrels och liknande. Det här är en riktig Guy Ritchie-karaktär. Helt otroligt alltså. Helt otroligt. Jag blev kär i honom direkt.
Och han bär ju verkligen upp det också.
Ja, precis. Och han känns verkligen liksom gata på något sätt också. Han känns farlig liksom. Victor, du får gärna ge mig några av dina posters.
Ja, det ska jag absolut göra. Jag har ju honom tatuerat på högra skinkan också. Så...
Bland annat.
Bland annat. Nej, men han är livsfarlig. Han har ju hur många vinster det är. Han var ju titelhållare i Cage Warriors.
Han har titlar i två olika klasser. Jag ser fram emot att få träffa honom i Globen.
Han kommer demolera Marcus Brumage.
Jag tror det. Ja, vi får se. Vad säger du, Yasser? Vem vill du dela ut din...
Min smiley vill jag ge till Dennis Bermudez. För sådana som han och sådana matcher som han gör är skälet till varför man älskar MMA. Jag kommer ihåg att min tjej gillar MMA som fan. Och vi satt här och kollade på det tillsammans live. Det var sån här, man får en sån glädjerus i kroppen att man bara fan. Nu förstår jag varför jag gillar MMA. Och det gjorde så att den här tråkiga matchen med Hendo och Lyoto inte blev så... gjorde så stor intryck på mig som det kanske hade gjort om Dennis Bermudez inte fanns.
Väldigt jävligt, bra val.
Jävligt bra match. Både han och Gris.
Gris, Matt Gris.
Matt Gris.
Bra, då har vi avslutat det sista segmentet. Framförallt ska jag tacka alla för att de tar sig tid och tittar. Även om det inte är tusentals pers så uppskattar vi verkligen att ni kollar. Och... Twitter, vi ska passa på att bara göra lite reklam om ni vill kontakta någon av oss. Mig når ni på Twitter, jag heter Viktor Morsing. Sarp, hur lyder din titel?
Sarp Jessel ihop.
Och Yasser?
Ja, det är jag som har hand om Kimura Sweden, så Kimura svarar er via det.
Ja, härligt, härligt. Lägga till även att vi vill gärna att ni fortsätter ge oss kommentarer och synpunkter på programmet. Det vi inte har hört så mycket är att vi vill gärna att ni kommer med liksom, så här, förslag på vad vi ska diskutera. Det vore väldigt kul. Vi vill gärna få med er.
På vilka sätt. Gäster? Kanske, ja, vem skulle ni vilja se?
Precis. Vi jobbar på att få in gäster, fighters och liknande så man kan få sitta med dem i ett öppet liksom, format och snacka i en timme. Så det är det vi jobbar på.
Jag har faktiskt en till grej när vi rundar av. Mm. Vi kör just nu en tävling också på kimura.se. UFC Stockholm-biljetterna har ju som bekant tagit slut. Det enda som finns kvar nu är de här VIP-paketen. Men,
bara 12 000 kronor.
Ja, bara 12 000 kronor. Och nu har man faktiskt chans på kimura.se att vinna två stycken biljetter. Det enda man behöver göra är att man ska imitera en MMA-profil. Och filma det här givetvis. Och sen ska man ladda upp det på Kimuras Facebook-sida. Så kommer det väljas ut en vinnare till den som har gjort det här på roligast eller snyggast sätt.
Man gör den här invitationen så kan ni gå in på vår YouTube-kanal och kolla när Karin försöker.
Jag funderar på om jag ska göra den också. Jag är inte med i tävlingen självklart, men... Fan, jag kanske också gör en imitation av någonting. Det är roligt.
Så, där har vi det. It's a wrap, yes. Tror jag. Tack för oss, kul att ni kollar. Vi ses kanske på söndag eller nästa vecka.
Yes, ha det bra. Hej då.